Sett dem som slagit sig fram där andra dignade ner. Sett någon som sökt gemenskap och någon med slocknande blick. Jag bar tärande oro till kära som vandrade stilla med. Tillsammans kom vi till kraften som fanns i den glädje vi fick, i den glädje vi fick. Skrivit ett budskap i sanden som endast måsen har läst, men även lärkan har sett. När aftonens dyning domnar blir allting stilla på nytt. Då ska
Jag har färdats. Sång av systrarna Winberg där. Texten skriven av Ole Jakobsson som var född på 20-talet i Koskö, på skolan nämligen. Och musiken den är av Roger Winberg som ju var Ole Jakobssons, eller är ju Ole Jakobssons gode vän. Och Koskö, en by i Korsholm, en riktig pärla, det står i fokus nu när vi ska prata om Koskeboken. Och den här sången beskriver ganska långt det arbete som ni har gått igenom, den här arbetsgruppen som har gjort den här boken. Det har varit lite slingrigt och lite sådär uppförsbackar och nedförsbackar, men nu är den äntligen klar. Med mig i studion, Alf Burman och Helena Back. God förmiddag.
God förmiddag.
Ja.
Hur har ni det idag?
Ja, det är ju en av de varmaste dagarna nu på länge.
Mm.
Så vi har väl det riktigt bra, och nu är det ganska avslappnat när boken är under tryck, så att säga.
Ni kan andas ut.
Ja, spännande tider.
Ja. Men ska vi börja med att placera Koskö på världskartan?
Ja, ifall det nu råkar vara någon i Österbotten som inte vet var Koskö by finns, så ska vi förklara det på det viset att för det första så är det en by som hör till Korsholms kommun och finns vid norra änden av Karperöfjärden. Närmare kan jag inte egentligen förklara det. Så då hoppas jag att alla vet var Koskö finns.
Och Koskebys historia, den har ni nu samlat. Som sagt, boken är inte här. Pärmen har ni, men boken är på tryckeriet fortfarande. Ja. Men den kommer ut snart.
Snart ska vi lova få den. 620 sidor cirka.
624 till och med.
Ja, den är ganska tjock.
Men det betyder också att den här byn har en gedigen historia.
Ja, gedigen. Vi har grävt och grävt för att få fram intressanta saker, men också mycket fakta. Och Alf, du kan säga om det.
Ja, egentligen så började ju det här bokprojektet redan på 1980-talet, så det är 39 år sedan egentligen, 83 var det. Men om vi kan gå ända tillbaka till 1950, då var det en person som hette Edwin Frantz som gjorde ett tappert försök att skriva en bok om Koskö. Han hade 3-4 vaxdukshäften som han gjorde anteckningar i och utarbeta texter. Och allt det där finns bevarat. Och det här har varit en jättestor hjälp för oss för att få den här boken så bra som möjligt. Det här har varit en bra bakgrundsinformation för oss. Och så hade han gjort dagboksanteckningar som har varit till stor nytta. Och som sagt, 1983 startade vi det här projektet, och det var Gunne Lax då som i Korsholms medborgarinstituts regi drog det här projektet, och meningen var ju då att vi skulle efter några år ge ut en bok. Det strandade det här projektet då, och sen har vi försökt blåsa igång det flera gånger, men det har inte lyckats. Men efter att vi hade gett ut den här dialektboken om Kvävlax gamla kommun, så då bestämde Rune Frans och jag kanske då att nu ska det här köras till slut, den här Koskeboken, och det ska bli en bok. Men vi hade ju aldrig kunnat föreställa oss att vi skulle hålla på i 5 år. Det har vi gjort nu egentligen 365 dagar i år, så har vi hållit på med det här. Och Helena då, som jag har med mig här, hon har varit en klippa i det här projektet. Hon har sysslat med ordbehandlingen och layouten framför allt.
Mm. Och den här pärmbilden då, den är ju väldigt, väldigt vacker, den som du har skapat, Helena. Och Koskö, vår stenrika by, och det är alla som har färdats genom Koskö någon gång vet att den är väldigt stenrik. Och där på den här gamla bilden du har använt, ett foto från när då?
Det här fotot är från 50-talet, det är en flygbild över ett flygfoto över Koskö, och där syns butiken, skolan, ungdomslokalen och förstås lite omkring. Och där ser man alla de här steniga små åkrarna, så vi ville liksom Då jag kom med i projektet så var i princip den här titeln redan fastlagd, Vår stenrika by. Och den tycker jag är väldigt talande. Dels mycket konkret med de här stenarna och svårdsförbönderna att få någonting gjort på sina små plättar. Men också lite symboliskt och till och med lite självironiskt också. För i Koskö är vi ju ganska humoristiska och självironiska ibland också. Så att den är väldigt talande. Och därför, det här fotot var ganska, ganska dåligt i kvaliteten. Och så vi försökte nu, jag lekte lite med olika färger och kom till att den här bruna färgen så var nästan bäst, att det kom fram bäst. Men för att få den riktigt klar så var jag tvungen att sätta en mörk bakgrund. Så det är nog många i gruppen som tyckte att den blev för mörk och dyster. Men så där är det nu. Jag tycker att den är ganska snygg själv också. Och en törnroskvist som prydar upp. För alla hade ju en törnrosbuske vid trappan förr i världen.
Ja, var det så?
Mm. Jag tycker det åtminstone i Koska har det nog
varit... Ja, ganska vanligt skulle jag säga.
Alltså det är ju Finlands vita ros. Inte vet jag om törnrosbuske är något officiellt namn. Men på dialekt så har vi ju pratat om törnrosorna.
Mm.
Så
självklart, den skulle vara med där
ja,
också.
Ja, jag tycker att den kunde vara med där och pryda lite för en färgklick.
Och det berättade du Helena här tidigare också att i slutet av boken har ni också en dagsfärsk bild, ett drönarfoto av samma ställe och det har skett vissa förändringar. Stenarna syns kanske inte lika bra då.
Nej, av någon underlig anledning. Men alltså det kostar ju mera igenvuxet nu än vad det var på 50-talet. Så man ser inte alla de här stenarna och nu för tiden så har man ju byggt hus. Det är många som har ungdomar och unga människor som har stannat kvar i byn och byggt egna hus. Så på den här bilden som finns på Perme så är det flera hus som står på de här stenåkrarna nu för tiden.
Mm. Nu när ni har läst in er och forskat och skrivit och så där, finns det några liksom kännetecknande saker som både kännetecknar Koskeborna men också de händelser som har utspelat sig där? Finns det någon liksom röd tråd?
Nej, jag tycker inte någon röd tråd, men om jag säger kapten Burman så kanske någon vet vem det är. Det var ju han som starta eller byggde Bullerås.
Ja, men ja, så, man ska inte avslöja för mycket. Man...
Nej, men jag vet ju
ja, vad kapten Burman har med Koska att göra. Men
någon röd tråd tycker jag inte, utan det
kan man kanske säga att eftersom Koska är geografiskt så där fullt med små plättar och mycket stenar som vi redan sa, så har den här företagsandan varit ganska stor i Koska.
Mm.
Folk har ju försökt, eller de har varit mer eller mindre tvungna att försöka klara sig, för jordbruket har ju inte gett så mycket. Så det är företagarandan som ju också i nutid har återspeglar sig i det här föreningslivet. Mm. Att folk kommer samman och gör får mycket gjort och metallk. Så det här nyare tiden har ju varit kännetecknande för just det. Och det har varit väldigt, väldigt stort i Koskö. Så det tar vi också fram.
Ja, föreningslivet så har vi utrett ganska, ganska bra och så det är en stor del i boken. Och sen också bosättningen. Där har vi...
Det har ju varit intressant.
Det är 206 hus som vi har. Det är egentligen en hel släktutredning över byn.
Ja, en dokumentation. Om jag säger så här, att då jag började vara med på riktigt i den här gruppen så var det ju bosättningen som Alf och jag startade med och jobbade med. Och eftersom det var mitt uppe i corona så vi kunde ju träffas, utan vi satt många timmar varje dag med WhatsApp och prata och skratta och nästan ibland grät vi över allas öden. och elände. Och till sist var man så ingrottad i den gamla bosättningen att man tyckte att man var kamrat med snickaris Marie eller någon sån här gammal Koskubo.
Mm.
Ja, ja. Det var väldigt intressant.
Ja, jag kunde nästan se när en ung man steg ut genom dörren och när han promenerat då till den sin blivande fru, för att det var ju mycket, man gifte sig egentligen inom byn. Det var ju så på den tiden, inte reste man några långa vägar för att hitta en partner. Sen mera som ju finns i boken som är intressant tycker jag, så är ju till exempel något föreningslivet då, men sen vapensmeden Lillback, tycker jag, vart for han? Det är en fråga som man får svar på i boken.
Ja, den personteckningen, ja. Där finns det ganska, eller flera intressanta öden som jag har försökt följa.
Sen att vi i Koskö har haft ett tegelbruk, det har jag inte visst heller förrän det här blev aktuellt då, att vi...
Det är ju framförallt eller ofta Rune Frans i Holland som har suttit och grävt och sökt fakta och skrivit och skickat texter till mig, och så har jag läst och kommenterat och bollat av varandra, och en hel vinter gjorde vi ju för att producera texter.
Mm. Ja, och det är ju den andra klippande, Rune och Helena här, som har varit grym med att ta fram, speciellt Rune då, som har tagit fram en massa med fakta.
Ja, det kräver ju mycket efterforskning.
Ja, det,
faktacheck och
ja,
sådär.
Absolut, ja, men det är ju också som har varit väldigt intressant och givande. Men så är det ju också att man ska få det till en lättläst text. Och det kan jag säga här att målsättningen med boken, för då jag kom med också så tänkte jag att vad har lilla Koskö att komma med? Alla andra byar har redan gett ut sina böcker, och så kommer vi då och ska försöka för att få den intressant. Så då har vi tänkt att den ska för det första vara lättläst, så att den liksom är intressant för vem som helst att läsa. Och sen har vi också från början så bestämde vi att vi ska sätta in massor med foton.
Mm.
Ja, oberoende om det är då lite sämre kvalitet på bilderna.
875 bilder räknar jag igår kväll.
Hörrni, var har ni fått tag i det här? För det brukar ibland vara lite knepigt när man skriver just historiker att få tag i foton.
Där kommer den gamla arbetsgruppen in.
Det börjar redan på 80-talet då. De här människorna som var fyra av de här människorna som var med i den första gruppen, som var födda 1913 till 1915, så vi vet att de ska ha varit 128 år idag om de har levt, så det är nog tack vare dem som det här mest gamla, det går ju de mindes ju tillbaks, de hade kunskap om 1800-talet som av sina föräldrar, och sen är det ju byborna som har på uppmaning av hembygdsföreningen så har samlat ihop olika bilder och kommit med till mig då, och så har vi skannat in dem, och så vi har 1200-1300 bilder som är färdigt skannade.
Mm. Det var ju ett problem för mig då jag började med den här layouten. Vi har ju gjort det online, som har ombrut i boken, suttit i Prag. Men i alla fall så var han ju väldigt noga med fotona. Så sa jag, vet du vad, det här är ingen konstbok, utan vi har med fotografier, fast det är lite skavanker och så. Så vill vi att ni ska vara med, för att de berättar om livet och människorna. Så att han får börja nog förstå vad vi var ute efter.
Mm.
Och det är ju inte bara de här bilderna, utan vi har cirka 250 illustrationer också, som klipper ur tidningar och olika
dokument.
Och sen är det cirka 12 kartor, så ja. Det är 20 huvudrubriker i boken och 90 underrubriker. Så det är nog jättemycket text och det här. Sen en intressant sak så är ju att vi har två planscher som följer med boken. Den ena så finns det 300 ortnamn upptagna på. upptagen på, så att man kan till exempel se var backar, kärr, träsk, mossar, pattor, vikar, marar, holmar och så vidare finns. Det är jätteintressant. Och sen en höjdkarta.
Mm.
Terrängen såg ut på före 1200 och 1200, 1400, 1600 och 1800. Det är nog jättemycket intressanta saker, inte bara för Koskoborna utan för vem som helst att läsa.
Ja, jag skulle ju säga om den här höjdkartan att det som jag personligen tyckte var fascinerande, att man kan liksom se hur Koska sakta har höjt sig ur havet och att var människorna har bosatt sig först, och för vi har också liksom ringa in det ställe, Träskisback som det heter, där de första invånarna bodde. Så det är lite för varje. Alla behöver ju inte vara intresserade av allting i boken, men det finns lite för alla.
Alltså, man läser den här, man behöver inte läsa någonting annat under hela sommaren. Det kommer förmodligen att ta hela sommaren att läsa den om man vill vara noggrann.
Ja, det är ju det att vi har också tänkt med de här många bilderna och fotografierna. Det finns ju många människor som inte är vana att läsa tunga texter. Så de som vill bara bläddra så har massor att läsa, som i en cartoon nästan, med massor med bilder. Och sen då har vi försökt att, så själva texterna är inte så att det säger, wow, det där orkar jag inte läsa, utan det är lite lättläst.
Mm.
Ja, det förstår man ju, eftersom vi har nästan 900 bilder på 624 sidor. Det är knappt en sida som inte har en bild eller en illustration.
Där har mitt problem också varit att ett litet format och få in massor med bilder så att det är en ordning på bilderna. Så det har varit ett väldigt pussel som jag har suttit och svettats över många, många kvällar och halva nätter för att få någon fin layout.
Sen jag skulle gärna säga vem som har varit med i den här gruppen, för att vi har haft yrkesmänniskor, kan man nästan säga. Viveka Rabb, hon är ju språkvetare och dialektforskare. Lars Burman, han är lärare. Gunne Lax då, som startade här från allra första början. Inga-Lisa Holm har jobbat på tryckeri. Det är ju en bra sak att ha en sån person med när man ska trycka någonting. Lisen Joffs, hon är proffs på att gräva fram saker och ting ur gamla kyrkböcker och så vidare. Och så Rune Frans då, professor emeritus i Holland. Men född i Koskö och Helena och jag då, men tack vare dagens moderna teknik så har vi ju pratat med varandra via Zoom och såna där saker. Så
Rune och jag har nog spenderat massor med timmar på WhatsApp och diskutera kapten Burman och Dontin och alla möjliga filurer.
Ja, en till som jag skulle säga som är intressant, och det är Dontin då.
Mm.
Och vi vet inte varför han kallas Dontin, vad som hände med honom.
Det är ganska intressant.
Så det är faktiskt en av de intressantare sakerna.
Men det är bra att ni lämnar lite spänning till läsarna.
Ja, det ska vi.
Men hörni, när kommer vi att kunna läsa den här? När blir den klar och var får vi tag i den då sen? Vi vill ju alla läsa den här nu.
Ja, vi får böckerna i slutet av nästa vecka och söndagen den 19 då klockan 17 har vi ett boksläpp i Koskö samlingshus. Om det nu är någon som lyssnar och vill komma dit så ska de gärna ta kontakt med mig, för att vi vet att det är ganska många människor på kommande.
Och vi bjuder på kaffe och tårta.
Ja, vi bjuder på kaffe och tårta.
Vi måste veta lite hur många som kommer.
Ja, vi behöver veta
hur mycket ni ska bak.
Ja, hur mycket vi ska bak kaffe, hur mycket kaffe vi ska koka. Så det blir söndagen den 19 alltså. Och då börjar vi sälja böckerna, men vi har förhandsbokning på nästan 100 böcker än. Så att det här ska nog gå bra, tror jag.
Mm. Men hör ni nu, att knyta ihop ett sånt här enormt projekt som har hållit på länge, hur känns det? Jag menar, vad ska ni börja göra nu?
Ja, det sa vi. Vi kommer att få abstinensbesvär. Jag måste nog fortsätta att ringa till Alf och Rune varenda dag. Men jag har en jättestor trädgård som jag slängde mig i direkt då jag hade lämnat in sista till den här Michael i Prag, och han tog över och sen med gran. Så jag har inte haft något besvär hittills, men nu pratar vi varenda dag nästan.
Ja, kanske man bör sova bättre om nätterna. Nej, det finns nog att göra så att blir det något problem. Kanske man fixar upp den gamla mopeden jag fick när jag blev konfirmerad, står i garagen.
Men det är lite konstigt också då man håller på med någonting så här intensivt. Själv har jag jobbat 2 år varje dag, söndag och vardag, varje dag och kvällar för att få allting. Men nu är det som det skulle sakta sjunka. Så nu börjar man liksom mer avslappnat tänka på allting som finns i boken. Det har varit så hektiskt den här, och lång tid. Så det har tagit på krafterna, så nu det är nog bra med lite vila nu. Lite blommor och grönsaker.
Och Koskebys historia, den kommer att fortsätta. Jag är säker på att när de skriver en historik om 100 år så kommer de att ha ett skilt kapitel för när den första boken om Koskö blev skriven, för det var ett projekt i sig.
Ja.
Ja, det här händer ju nu. Det blir inte några fler böcker nu på långa tider.
Vi har ju gått in i nutid också. Byn idag också, ja. För att knyta an till nutiden.
Vad gäller den här bosättningen så allting är så noga som vi har kunnat få det. Det är klart att det finns fel. Man kan inte göra en bok som är helt 100% felfri, utan det finns garanterat någonting som är fel. Sen, vi ska väl snart sluta här, så tänkte jag säga att alla ska tänka på släkt och vänner i förskingringarna. För dem kan boken vara ännu värdefullare. Och den kan ge deras tynande koskrötter välbehövlig näring.
Tusen tack för att ni gästade oss den här förmiddagen, Alf Burman och Helena Back.
Tack.